Men nu hoppas jag att ni är lika nyfikna som jag på att få veta lite mer om vad Karl Johan har gjort och vad den här fotbollsskolan är för någonting. Tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om hur man kanske kom på idén och vilka det är som driver den och lite grann omkring det så där.
Det började nog med en man som heter Thomas Hammar som tillsammans med Gothia Cup ville ha något typ av projekt utanför Sverige. Tillsammans så Thomas Hammar hade en viss kontakt med Gothia Cup och de hittade ett samarbete och startade först en skola i Burkina Faso. Gjorde de till en början.
Och Thomas Hammar har en koppling till Missionskyrkan,
va? Ja, precis. Exakt. Han är ju idrottskyrka-pastor på något vis inom Missionskyrkan. Ja. Så där började det från början då, i Burkina Faso. Man hade nog den skolan något år, tror jag. Och då hade man inga svenskar på plats. Och Thomas fick åka ner. Och han bodde där då i, jag tror det var något år. Men så fanns det inte svenska kvar på plats och det var svårt att etablera själva projektet. Så då började man leta efter en annan plats och då Kongo Brazzaville. Då, där har ju Missionskyrkan ganska upparbetad organisation och svenskar även på plats. Så då blev det enklare att etablera ett projekt där och även att det fanns ett stort behov av det här projektet då, i Kongo Brazzaville. Det var precis... Det var inbördeskrig i slutet på, eller i början på 2000-talet, eller innan där, kring där, så tog det slut. Och då etablerade man det här fotbollsprojektet i Brazzaville, huvudstaden i Kongo.
För det var i början av 2000-talet, va? Som det startade. För jag var på konserthuset nämligen, när man var ifrån Gothia Cup. Och så var det väl Thomas Hammar, Missionskyrkan. Och så var det från BK Häcken också, tror jag.
Precis.
För det är de som har startat Gothia Cup, va?
Exakt. Så?
Och då startar man här med att sparka ut en fotboll så i publiken som ett startskott. Och jag för mig att det var så.
Precis.
Så nu har det funnits några år helt enkelt.
Ja, skolan började 2003 då.
Ja.
Så då etablerade man projektet. Och det var i staden, så staden var ganska uppdelad. Det var ett väldigt spänt läge mellan olika folkgrupper då, i stan. Så man etablerade fotbollsplaner i tre olika delar av staden.
Aha.
Och där utgick man ifrån och så fick man då barnen att mötas. Man liksom drog samman barnen via fotbollen och på så vis också fick man med föräldrar och det har blivit en väldigt nyckel till att sammanföra faktiskt en hel stad. Det är väldigt häftigt att det har blivit en sån effekt.
Verkligen?
Ja.
Det visste inte jag att det var så man jobbade. Mm. Vilka är det som får vara med? Är det både killar och tjejer och vilka åldrar och sådär?
Mm. Det är från 9 till 17 år. Killar och tjejer. Det är väl runt, det går lite upp och ner, men runda svängar är väl 400-500 ungdomar som är kopplade till skolan. Och det här med att få in tjejer har varit en problematik. Det går också gått väldigt mycket i vågor. Så det har inte varit helt enkelt, men man jobbar och försöker få till det.
Men det är just i Brazzaville, det är inte ute i landet så, utan det är där.
Nej,
det räcker så långt alltså, när man hör dig berätta om det. Men...
Ja, exakt. Nej, det är Kongo Brazzaville och det är alltså ett projekt som har blivit väldigt erkänt och tv kommer och filmar och det finns liksom ingen motsvarighet i Kongo, något liknande.
Nej.
Det kommer stora politiker så det är en väldigt stor maskin som har dragits igång och väldigt häftigt att det har blivit som det har blivit.
Måste man vara kristen och gå i kyrkan för att få vara med i det här projektet?
Nej, det finns inga krav alls på att man måste vara kristen. Det är det.
Hur mycket handlar om fotboll då i relation till det här? Liksom, spelar man fotboll hela tiden? Det misstänker jag att man inte gör. Nej. Man måste ju gå i skolan också. Hur ser en vanlig tisdag ut till exempel för de barn som, eller ta vilken dag du vill där,
ja, men
för liksom, hur är det upplagt så?
Mm. Alltså de går ju i skolan på dagarna oftast. De har också, vilket har krockat lite med skolan då, att de har, vissa har skola på eftermiddagar, och då blir det är därför det är lite mindre barn i vissa perioder då. Men i regel så går de i skolan på dagen, och sen är det här då till för en kvälls eftermiddagsverksamhet. Så, men man har även då skapat ett, som ett, en stor byggnad med bibliotek där ditt barnen kan komma då efter skolan innan träningen och sitta och göra läxor och ta del av litteratur och sådana bitar. Så man jobbar även med social verksamhet och olika andra typer av projekt, och man anordnar filmkvällar och kör upp projektorer och allt möjligt, så här, fotbollsmatcher och mycket sociala, eller det håller också på att utvecklas ännu mer då, men man jobbar väldigt mycket med att trycka på utbildning och skola och koppla det då. Och sen jobbar man mycket med, man säger ju inte att skolan i sig är kristen, men det är ju, kyrkan står ju bakom, och man jobbar väldigt mycket med 10 ledstjärnor som man jobbar med. Nu kan inte jag exakt alla, men det handlar mycket om demokrati, alltså respekt, ödmjukhet, glädje, fair play och sådana här bitar. Så man jobbar jättemycket med ungdomarna. Så det handlar verkligen inte bara om fotboll, utan väldigt mycket om att bygga upp sunda värderingar och sådana bitar.
Ledare i den här skolan. Nu var det ju så här att ni som har varit uppmärksamma, ni ser att det är bara en fotbollsvolontär här. Det skulle ha varit 2. Simon skulle ha varit här också. Mm. Men Simon spelade fotboll igår och slog i sitt huvud, så han fick hjärnskakning. Så han kunde inte vara med. Lite ironiskt kanske när man ska. Men vi får tänka lite särskilt på Simon idag, för att imorgon så berättar du att ni ska åka ner till Göteborg för att träffa Gothia Cup-arrangörerna. Därför att på Gothia Cup, vet ni vad Gothia Cup är?
Ja, det kanske vi ska berätta först.
Det måste vi ju berätta. Ja,
ja, det är en, kan man säga, det är världens största fotbollskupp som man har varje år i Göteborg. Ja, en stor fotbollskupp där ditt lag kommer från i princip hela världen, som då BK Häcken, en fotbollsklubb, har startat igång. Så det är Gothia Cup.
Och Gothia, i juli varje år.
Juli varje år.
Är den.
Mm. Vecka 29 oftast.
Och då har Missionskyrkan ett informationstält och finns på plats där, så att man kan gå in och få höra mer om fotbollsskolan, för det är det ni ska ner. Mm. Så att vi får ta med i vår förbön, får vi tänka särskilt på Simon i det också. Jag tänker, finns några killar här vet jag som spelar fotboll. Mm. Och här i Stockholm så heter det Sankt Erikskuppen, nu säger jag rätt va? Som är som en seriespel sådär. Och då funderar vi lite så här, när vi pratade innan, spelar man något liksom sånt i Kongo också med de här lagen, att de har som seriespel eller turneringar, Romario-kuppen finns, jag vet inte, vad finns det mer för kupper här? Jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter nu. Jag har ju varit på dem där och tittat, men massa olika, och det, ofta är det namn efter platsen man är på också, eller hur?
Mm.
För du har spelat på kupper och så också va? Såna här liksom över helg så. Ja just det, för du har spelat i Hammarby och har åkt och rest en del också så, och spelat olika kupper så. Men hur är det i Kongo? Har man det också eller hur?
De har ett seriesystem, utan här på skolan så handlar det mer bara om att då indelas man i åldersgrupper och så tränar man helt enkelt. Så det finns inga lag utan sådär som, eller inget seriesystem, men man möter andra. Det finns ju även andra etablerade som klubbar då, som man kan möta, men det finns inte tillräckligt många för att det ska kunna finnas ett seriesystem. Så man anordnar turneringar. Och
ja, det är så.
Varje år på slutet av säsongen så är det en stor, jättestor turnering på själva Gotia-centret. Då. Så då är det mycket folk och häftigt drag. Sen har vi skapat en klubb, eller Gotia FC, som är en klubb då, som efter man är 17 år så har vi ett, som man kallar ett A-lag då, liksom, som spelar i ett seriesystem. Då. De spelar nu i division 2 i Kongo-serien och det går väldigt bra för dem. Så det är kul.
För det var en fråga jag tänkte, frågan när man sedan är 17 år, vad gör man då? Liksom, då slussas man vidare liksom, i det och kan ha kontakterna kvar, eller hur?
Mm. Precis, det var väl det som var lite problematik tidigare, att man inte hade någonting. Efter 17 så tog det slut och sen händer ingenting, utan nu har vi en klubb och man kan slussas vidare in i den, men sen finns det ju andra klubbar man kan gå till, men i stora hela handlar det ju, självklart är det ju roligt att elitsatsa och ge ungdomarna chansen, men i det stora hela så handlar det ju om att ge ungdomarna dels någonting att göra och komma tillsammans, men också att bygga, precis, jobba med värderingar och sådana bitar.
Hur kom det sig att du valde att bli fotbollsvolontär?
Jag är ju stor fan av fotboll. Men jag hade inga planer. Jag hade faktiskt varit i Afrika en sväng tidigare som volontär och hade väl inga större planer på att åka tillbaka. Men så fick jag höra om det här projektet och fotboll i Afrika är väl saker som jag går igång på. Så det var en schysst kombination. Så det var väl mycket därför jag åkte dit. Och just att det var väldigt konkret. Första gången jag åkte jag ner som bara vanlig volontär. Och då blev det ganska så här luddigt. Men nu var det väldigt konkret. Och man kunde göra som en insats ganska.
Men första gången var du volontär. Vad var du den här gången?
Den här gången var jag fotbollsvolontär.
Okej, okay, jag förstår. Ja.
Så nu,
det var ett annat projekt liksom. Ja, bra. Då är jag med.
Men jag åkte ner just för de grejerna. Jag älskar fotboll och tycker det är väldigt roligt att jobba med ungdomar och sådana bitar. Så att det var en väldigt bra kombination.
Mm. Och sen då, den tredje delen i det då, som vi har haft som rubrik, fotboll och Gud. Då var det Afrika fotboll, men sen Gud också. Vad har Gud med fotboll att göra? Hur tänker du där? Och kyrkan, och att kyrkan är engagerad i det här projektet?
Ja, det tänker jag. Jag tänker väl att alla har, man har väl fått olika gåvor, tänker jag. Vissa är bra på att sjunga och vissa är bra på att springa efter bollar och vissa är bra på annat. Och på något vis, ibland tror jag det är lätt att vi begränsar Gud till vissa områden. Och det tror jag inte är rätt, utan jag tror verkligen att Gud har lagt ner olika gåvor i oss alla. Och man kan få använda det till att, ska man säga, ge tillbaka till Gud eller ära Gud med det man har helt enkelt. Lovsjunga Gud med fotboll, det låter väl härligt.
Jag tror
på det och... Ja, så. Och det är kul, för det är en väldigt frisk fläkt, hela det här projektet, tycker jag. Det är en väldigt, någonting att vara stolt över, som missionskyrkan borde vara väldigt stolt över. Det är väldigt sunt och väldigt kul, för det ger en väldigt effekt och det är en väldigt nyckel till att nå fram till människor och arbeta på sådana här områden, tycker jag. Roligt. Så det gav väldigt mycket att vara där nere.
Men jag tänker också att den där kopplingen, alltså det här med värderingarna, de här 10 ledstjärnorna och det du räknar upp där, också är väldigt kopplat till tron och till Jesus, tänker jag, utifrån det Jesus vill lära oss människor, så att det finns en grund i det också.
Precis.
Nu kanske ni har jättemånga mer frågor, men de spar vi. Därför att Carl-Johan har med sig bilder som vi kommer att få titta på där nere. Det kommer att gå ett bildspel under tiden som vi fikar. Och så har han en film och så får vi ställa fler. Så har ni fler frågor nu, så spar dem. Så tar vi med dem till fikat sen och så får vi ställa dem då. Mm. Tack så länge.
Tack.
Jag tror också att Gud och fotboll hör ihop. Därför att Gud har skapat oss till hela människor med kropp, själ och ande. Jag var på konferens förra veckan och då var det en metodistpastor från England som var där som hette Donald Eady. Och på hans föredrag som han hade, eller när han berättade för oss, så sa han så här: Guds kärlek förmedlas inte i abstrakta idéer och teorier, utan den förmedlas genom våra kroppar, våra själar och vår kärlek. Donald, när han höll sitt föredrag så halvlåg han i en rullstol och så hade han en kudde där han hade sitt manus framför sig. Och så berättade han att han hade fått vara med om att kroppen förde honom dit han inte ville. För han fick en sjukdom på ryggraden, så han följs av ständig smärta. Och så sa han att innan han drabbades av den så tog han bara sin kropp för given. Och det är väldigt lätt att göra det. Och att inte riktigt tänka på detta, att kroppen är ju Guds gåva till oss och att vi får använda också den. Och att vi kanske ibland inte tänker på att kristen tro sitter i kroppen. För det gör den ju, lika mycket som i huvudet. Vi säger Kristi kropp för dig utgiven när vi delar brödet, och så tuggar vi det och så sväljer vi det, och så får det bli ett med vår kropp. Men också, eftersom vi delar det tillsammans, så får det bli till gemenskap. Nu är ju inte fotboll, ni som spelar det och ni som tittar på det vet ju att det är inte bara kropp. Man behöver faktiskt också tänka och läsa spelet och ha förståelsen för det. Och det är också gemenskapen i laget och samspelet. Och jag tänkte läsa en av dagens texter den här söndagen. Jag tycker det passar så väldigt bra med den rubriken för den här söndagen. Det är Jesus skapar tro. Och ifrån andra Korintherbrevet på sidan 1462, om någon vill ha texten framför sig när jag läser, så står det så här: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandet med oss, delar ni också trösten. Det är ju inte bara för att fotboll är en bra bild som jag tänker att Gud och fotboll har med varandra att göra, utan det är ju för att Gud har skapat oss. Precis som Carl Johan sa, så är ju det viktigt att alla våra gåvor får vi använda. Och i Apostlagärningarna så säger Paulus att det är Gud vi lever, rör oss och är till. Och när jag tänker på Jesus så tänker jag att han mötte alltid människor där de var. På en brunnskant när en kvinna hämtar vatten. På fest var han ofta. I ett begravningsfölje. På ett torg där barnen lekte. Och han lät aldrig någon hindra dem från att komma till honom. Och då kan jag tänka så här, vad möter Jesus människor idag? Jo, där vi är. Och en del av oss finns där en fotboll finns. Och när vi delar gemenskapen så att alla får vara med, när vi kämpar för rättvisa, när vi delar med oss av det goda vi fått, då händer det. Då skapar Jesus tro hos människor.